Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Välkomna till CSR-podden, och jag ska inte berätta vad vi håller på med här, därför att då säger Åsa, det där brukar du alltid säga. Så att ni som har lyssnat länge, ni vet vad vi sysslar med. Vi pratar om hållbarhetsfrågor och ansvarsfrågor och sånt där, men det tänker jag inte köta om då.
Nej, det gör inte det. För idag har vi pratat med Svante Axelsson som är före detta jättemycket på Naturskyddsföreningen.
Före detta jättemycket på Naturskyddsföreningen?
Ja. Och 26 år, var det jätte, 23 år, ja. Jättemånga år.
Men nu så är han är nationell samordnare för något så märkligt som Fossilfritt Sverige.
Ja, så märkligt var det inte, men det är ett dynamiskt samtal, han är snabb och han kan otroligt mycket.
Ja, det är märkligt att hela Sverige ska bli fossilfritt.
Nej, det är inte så märkligt. Lyssna på så får vi höra varför.
Hej och välkommen.
Tack för det.
Du är ju före detta generalsekreterare och kanslichef på Naturskyddsföreningen. Mm. Där var du 16 år.
Mm. Ja, ännu längre egentligen. Men just i, det, i den rollen var jag 16 år.
Som kanslichef, ja, respektive generalsekreterare.
Ja, just det. Jag smög igång som ekonom.
Ja, så hur länge var du där då?
Ja, jag har räknat på det där. Jag tror att det är 23 eller 22. Jag började med 94, 93 där.
Ah, okej.
Okay. Smög mig in.
Ja. Och du jobbade väldigt mycket med Mikael Karlsson som var, ni var parhäst.
Han var ordförande, jag var generalsekreterare.
Han var väldigt synlig. Du har också syns, men han har syns ännu mer kan man säga. Och sen så småningom, eller nu för något år sedan, meddelade du att då skulle du gå tillbaka, då skulle du bli forskare.
Ja, just det, precis.
Men det blev du ju inte.
Nej.
Utan du blev istället chef för något som heter Fossilfritt Sverige.
Ja.
Vad hände där?
Ja, det var inte kul. Jag tänkte, jag har ju faktiskt bestämt mig rätt långt innan att jag skulle sluta just i året. Men jag sa ju inte förrän det slutet. Men jag tänkte, vad ska jag göra nu då? Och då tänkte jag, men alltså, jag är ju intresserad av varför det går så trögt när jag vet så mycket. Det har ju varit liksom ett slags drama, liksom en deckare egentligen, det här egentligen. Vem är det som är mördaren? Vem är det som stoppar alla idéerna? Alla vill ju så väl och sådär. Ja. Så tänkte jag kanske fördjupa mig med det spåret i Linköpings universitet som heter aktionsforskning. Som är att man egentligen djupintervjuar massa folk för att höra hur deras hjärna fungerar och vilken logik de har. Och kanske kan förstå vad hindren finns i samhällsförändringen. Men så ringde de då där någon gång i juni var det väl och sa att vill inte du bli nationell samordnare för Fossilfritt Sverige? Ja, vet du tusan, nu ska väl ändå jag känna mig fri och få tänka fritt och sådär. Men så frågade jag, försökte hitta bra motargument då till det här jobbet. Men det var ju svårt att hitta dem för det var en väldigt stor frihet. Mm. Jag får också tillgång till regeringskansliet på ett annat sätt än som en vanlig person får. Jag får också kontakt över Sverige och jag var ju fortfarande ganska laddad i klimatfrågan. Jag vill ju öka tempot och så det var svårt att säga nej till det här grönbetet där jag nu får springa fri.
Du är ju lite av en miljökändis kan man väl säga. Du har ju sommarpratat också de här frågorna.
Ja, precis.
Och var det roligt att sommarprata? Förresten?
Ja, det var nog det värsta jag gjort faktiskt.
Det värsta?
Ja,
varför värsta?
Alltså jag vet inte. Jag kommer ihåg hur stressad jag var. Alltså, jag är ju van med publik va? Och man får ju mycket energi av publik. Man får ju ögon och blickar och kroppsspråk och grejer va? Här satt man ju ensam i en bunker va?
Och du hade någon ljudtekniker och
producenter. Ja, de applåderade och gjorde tummen upp och försökte höja stämningen där inne. Men jag kommer ihåg att jag svarade. Det var riktigt tufft. Men Som tur hade jag en ganska bra låt i början. Jag har fortfarande haft det som min favorit, den här Peps Oh Boy, vilket vackert väder, va?
Mm.
När jag hörde de här trummorna i början där, då kände jag, åh, då kopplade jag av lite. Mm. Nej, men det var stressigt, och det var också intressant att hitta den här manuskonceptet.
Tråden.
Ja, och samtidigt prata fritt.
Mm.
Men jag tyckte det var enormt kul. Och sen, jag tror att det tankemöran jag la ner där, det blev en bok sen som heter 10 hoppfulla perspektiv på klimatkrisen.
Mm. Den ska vi återkomma till.
Det där föddes egentligen på grund av sommarprogrammet.
Mm. Vad häftigt. Så ditt råd till de som ska sommarprata är, ta med dig en publik.
Ja, precis.
Ta med några som sitter och glittrar och bara, wow! Ja. Men du är också yngst av 6 syskon, uppväxt på en bondgård i Lysekil, granne med en kyrkoherde.
Ja,
och kyrkoherden förekommer faktiskt både i ditt sommarprat och i senare beskrivningar.
Jaha,
är det en viktig person?
Ja, han var väl viktig på sitt vis. Han var en trevlig prick. Men han var väl inte rolig att han just, jag vet inte hur det kom in i sommarprogrammet riktigt. Men han var ju aktiv i, det var mycket en kärnkraftsdebatt där i den bygden.
Mm.
De skulle bygga ett kärnkraftverk där, i Brodalen heter det. Och då gick ju han ut och var emot det där. Och jag tror att hela min uppväxt där, vad kan det ha varit, 10-15 år, var ju mycket stora industrietableringar. Primraff ligger ju där i Brofjorden, oljeraffinaderiet. Och sen skulle det bli tung industri med kärnkraften. Så man började undra, vad ska det bli av det här? Och så det var väldigt mycket debatt och diskussion om det här. Men ja, kyrkoherden var ju en av många.
Så han är inte en jätteviktig person?
Nej,
jag tänkte, nu har vi hittat någon här på sten.
Men klart, kyrkan där, jag har levt med kyrkogården som granne i alla år. Klippt gräsmattorna där och grävt gravar och sånt där saker. Så jag har ju levt i kyrkogårdskulturen.
Eller kyrkans närhet.
Det låter jag vet inte om det har påverkat mig så jättemycket.
Men med de döda låter det mer så.
Ja,
ja, men det var ju kyrkogården.
Ja, men det är mycket levande folk på kyrkogårdarna. Ja. Det är en enormt rolig plats att vara på faktiskt. Mm. Det är mycket socialt där.
Ja.
Men hur som helst.
Så är det en påminnelse om liv eller död egentligen, kyrkogårdar?
Livet.
Ja, just det. Precis, ja. Nu har vi slagit det.
Just nu vill jag leva i Thomas Ledin.
Och när mitt i allt detta med kyrkogården och kyrkoherden, var vaknade ditt intresse för miljöfrågorna?
Jag har hittat på lite olika svar på den här frågan. Jag vet inte riktigt vilket svar som är korrekt egentligen.
Men du har känslan att leverera ett nytt här nu.
Ja, men jag tror att jag är inne på det här att jag levde i en plats där det var mycket industrietableringar. Och vi hade en familj som diskuterade ganska mycket. Pappa var bonde, ska vi spruta? Övergödning, kalka marken. Alltså man kände ju av naturens problem. Men jag vet inte fasen när det var också riktigt. Jag valde väl vägvalet där. Gjorde jag nog typ när jag hade gjort lumpen och var på folkhögskola. Så kände jag, men miljöfråga är nog ganska intressant. Men det var ingen stund där händer, utan det bara smög sig in på något sätt.
Ja, för du har ju gått lite aparta utbildningar, ja, kan man ju tycka. Du är agronom.
Ja.
Vad är det förresten?
Ja, det är jordbruk.
Jordbruk, ja. Och så är miljöekonom.
Ja.
Och så är du teolog också?
Ja, lite grann. Kvacka lite.
Hur mycket
det är kyrkogården där som spelar sitt spratt. Va?
Ja, just det. Men är det, hur mycket är kvacket?
Nej, jag läste ett år.
Okay.
Sen var jag faktiskt ute och provpredikade i 2 gånger, tror jag. 2 somrar. Det var spännande.
Så min fråga var egentligen, vad lärde du dig av att läsa teologi? Men det kanske är det som är svaret på frågan.
Nej, men det är man ser enormt mycket på. Alltså, det var ju alla olika världsreligioner och sånt. Men det var ett enormt roligt år. Alltså. Från att ha varit agronom och lärt sig om plogar och plöjning och tekniska grejer. Mm. Tänkte jag, det här är för andefattigt. Alltså. Jag måste få lite luft och syre. Så då tänkte jag, men teologi, där är det ändå lite högt i tak.
Jo, det var det.
Kan man väl säga. Ja, det var det.
Ja.
Och det var teologin om svenska kyrkan.
Då pratade man om etik, moral, värderingar. Vad är det som driver människans handlingar? Hur ser man på livet? Ja, det var riktigt kul faktiskt.
Och det var inom Svenska kyrkan?
Eller? Nej, teologi är ju en akademisk utbildning.
Ja,
det är Uppsala universitet.
Så att det var ute och
ja, sen kan man då, om man vill, koppla in sig på ett stift och testpredika lite.
Martin
Lundebo är ju en intressant biskop. Han var ju i Linköping då. Han var ju miljöengagerad biskop. Jag tänkte, det var kanske skojigt. Så jag pratade med honom och fick venja, som det heter då. Då får man ju tillåtelse att predika i kyrkan.
Vad intressant. Nu har vi hoppat igenom. Du har läst i Uppsala då. Ja. Jag klurade ut där snabbt också. Ja. Och sen så hade vi vet saken om dig att du var 23 år på Naturskyddsföreningen. Vad hände däremellan? Var det raka vägen till Naturskyddsföreningen?
Nej. Oj, det var en massa olika saker där, men innan jag kom, det var ju rätt mycket innan jag kom till universitetet i Uppsala. Ja. Men det kan hoppa över. Utan när jag kom dit så...
Är det intressant? Det, ja, eller ska vi hoppa över det?
Det kan man hoppa över, tror jag. Ja. Ja, men jag var ju bara på ICA och Konsum och Coop och sådär. Men att överhuvudtaget får man ganska mycket intryck. Jag är glad ändå att jag tog en ganska stökig väg fram till akademin.
Ja.
För det har jag nytta av nu, alltså, att kunna prata på olika sätt mot olika målgrupper och sånt. Mm. Men sen så blev jag ju agronom och då var det där jag valde ekonomi, agronomispåret, så att miljöekonomi är en del av agronomi.
Ja, som inte så långt ifrån.
Det är inte två olika utbildningar. Och det byggde ju på att jag ville återigen den här deckaren, så att säga. Jag började som naturvetare och tänkte, men vi vet ju allt om biologi nästan. Det är ju ekonomin som inte riktigt funkar. Så då drog jag mig in i miljöekonomi och nationalekonomi.
Det var ju väldigt tidigt. Ja. Du gjorde den där vändningen väldigt tidigt.
Ja, faktiskt.
För det fanns ju inte så mycket. Nej. Igen. De tankarna, ekonomi, miljö, måste varit väldigt nya när du...
Jag tror att jag startade sen...
Du är banbrytare,
helt enkelt. Ja, lite kanske faktiskt. För jag var ju färdig agronom och då fanns det en lärartjänst ledig. Adjunkt heter du på den tiden där. Så frågade jag, kan jag få börja en miljöekonomisk utbildning här och starta upp det?
Ah.
Och då sa rektorn där, ja men det är en jättebra idé. Så jag började faktiskt och bli lärare i miljöekonomi.
Så det är så man startar en ny utbildning?
Jag hade inte knappt läst någon kurs själv. Utan jag
började... frågade en rektor och sa, ja det kan
jag. Ja, han var enormt dynamisk, Mårten Karlsson där. Och han sa att det är jättebra, kör igång. Så vi körde distanskurser på helgerna och hade jättemycket folk som kom. Och de träffar ju jag nu i positionerna, alltså olika samhällsfunktioner. Ja, det är du, du gick i kursen där just det.
Häftigt.
Så det var väldigt, det var nästan en slags miljöekonomisk väckelsefas där. Vi hade enormt roligt och det var så banbrytande nytt.
Samla rätt personer också, precis.
Vilket år är vi
då? Då är vi nog inne i 88-89, va?
Och sen halkar du in på Naturskyddsföreningen?
Just det, 93 på halvtid, ja. Då började jag forska där på SLU i miljöekonomi.
Ah, ja.
Och då kom ju en annons där, tänkte jag, miljöekonomi, Naturskyddsföreningen, ja, klart det vore lite kul att gå in i verkstaden lite. Det är lite akademiskt trots allt på universiteten. Och testa hur de här teorierna funkar. Så då tänkte jag, okej, jag tar och hoppar in där. Och sen så fastnar jag där.
Och vad hände sen liksom, 23 år
senare? Ja, då startade jag, hade en jättekul start där nämligen. För då fick jag jobba med skatteväxling som ju var min lilla darling då. Där tyckte jag, där finns ju lösning på allt, va. Sänk skatt på arbete och öka miljöskatten och finansdepartementet är lika nöjda. Kan det bli bättre? Ja, det kan det bli. Men
jag är en indisk åtta.
Precis. Men i alla fall ett roligare sätt att få in pengar på, kan man säga. Till staten kanske. Och då skrev jag en bok om det. Skatteväxling. Och så höll jag på att lobba och det var en stor statlig utredning och Wibble var igång med detta. Mm. Och det kom ju en skatteväxlingsreform i Sverige efter detta. Så det var en jätterolig...
Så då var du verkligen i verkstaden?
Ja, det var jag. Och kunde vara med och påverka. Och det blev också resultat i riksdagen om detta.
Mm, det är
men sen så blev jag olika, miljöchef var det väl. Var det sånt. Ja, jag har olika chefspositioner och till slut så fick jag ta generalsekreterarjobbet.
Och sen så som du själv sa så skrev du 2014 så skrev du boken Vår tid är nu, 10 hoppfulla perspektiv på klimatkrisen.
Mm.
Och den idén fick du då när du efter sommarprogrammet. Ja. Vad var det som föddes då?
Det var lite grann här, vilken berättelse ska man berätta egentligen? Alltså, tänk oss hängmattan och stranden och så. Och så ska det komma någon från Naturskyddsföreningen ska prata i radion. Jag vet inte, det kanske inte var så jättekul, men jag försökte ändå lätta upp det lite. Och då fick man ju verkligen öva sig, vilka berättelser kan jag berätta som skapar hopp? Mm. För jag är ganska övertygad om att om inte människor har en vision eller ser någonting som kan dyka upp bakom hörnet som man längtar till, så är det svårt att förändra ett samhälle. Och det är så lätt att man pratar problem, problem, problem. Så jag fångar väl ganska många goda berättelser i den sommarprogrammet. Som jag själv egentligen, att jag inte är deprimerad beror på att jag själv har en massa stories och möjlighetsbilder i mitt huvud som jag tänker, det där kommer ju att hända så småningom. Så jag bjöd lite grann på möjlighetskartan och perspektiv på samhället som kanske ibland är lite annorlunda. För att skapa mod och hopp.
Och när du skrev den här så var du på Naturskyddsföreningen.
Ja.
Och min erfarenhet av miljörörelsen, den är följande. Det finns väldigt mycket kunskap.
Mm.
Man är väldigt, väldigt duktig på sakfrågorna.
Mm.
Man använder ofta den kunskapen till att ge goda råd till sig själv och till andra. De serveras snabbt men effektivt. Och logiken är ofta att larma, tala om problemen. Liksom, hur mottogs din bok? Liksom, vad sa dina kollegor när du plötsligt blev optimistmannen
i
svenska ögon?
Mm. Just optimist är sådana här ord som jag är lite nervös för att det kan ju låta lite hurtigt, va? Att man liksom suggererar sig till en falsk glädje, tänker jag. Så jag använder ju det ibland också. Men jag brukar lägga till att jag kanske vill hellre prata om framtidstro eller sådär, för att det är, optimism är lite dubbelt i sin klang, tror jag. Men det mottogs väl ganska väl faktiskt, och de var inte förvånade. De har ju hört mig prata tidigare, så att jag har ju inte gjort något nytt i kammaren sådär, utan jag har nog hela tiden varit som person inriktad på lösningarna.
Men kände dig så väl, så det var okej att du gjorde
det? Ja, det tror jag. Och jag tror miljörörelsen också själv förändrade sig ganska mycket och har förändrat sig från. Och det är väl ganska naturligt att man först larmar och säger, men du är sjuk, du har en sjukdom, det är så här. Och så börjar folk känna, ja men jag håller med, jag är sjuk. Vad gör vi då?
Mm.
Och det är ju där vi är nu, att gå in i lösningarna, så att man behöver bara kittla på sjukdomsberättelsen. Det räcker liksom, den ger ingen större energi. Jag tror inte att nya larm ger så stor effekt.
Utan vi är mer lösningsorienterade nu.
Ja, och vi vet så mycket. Men ändå kommer inte loss.
Mm.
Och det är frågan, hur ska vi komma loss?
Mm.
Och därför är man ju inne på mycket mer av genomförande taktik. Mm. Hur ska vi koppla ihop oss med andra frågor?
Mm.
Hur ska vi få folk att njuta av vår berättelse? Jag brukar säga att folk är ju mer rädda för medicinen än för sjukdomen. Och då har man ju ett problem. Säkert om man tror att medicinen inte är så bäsk som kanske den som tar emot tror att den är.
Så du upplever inte att det finns en förnekelse fortfarande alls av problemet?
Jo, det är olika frågor. Alltså, jag kan säga att olika miljöfrågor är olika mogna. Kemikaliefrågan är inte riktigt, jag tror den är värre än vad folk tror.
Den är totalt omogen,
ja.
Den sover ju.
Ja, det där händer inte mycket. Klimatfrågan är ganska mogen.
Ja, ja.
Och det är ju där jag jobbar just nu och har jobbat ganska mycket med. Så att jag tänker mest på klimatfrågan.
Ja.
Biologisk mångfald är ju totalt omogen.
Den har ju inte kommit in på banan.
Nej. Så att vi har mycket, och mikroplaster har ju bara snackat lite om och så. Så jag kan ju hålla på och larma här.
Men, du kommer igång nu med larmandet.
Jag tyckte om neddelningen där.
Men jag tror att det är väldigt mycket. Alltså, människor orkar ju inte ta emot ett negativt budskap om man inte visar på en öppning framåt. Va?
Ja.
Alltså jag är mycket mer, jag kan säga att jag har gått ifrån att vara naturvetare, sen ekonom, och nu är jag mer psykolog. För det är psykologi, jag har blivit psykologiska problemet.
Fossilfri.
Ja, det är 80% psykologi nu, tänker jag.
Vi tänkte puffa in dig istället i kommunikationshörnan. Vår teori är att du har varit allt det här, men just nu är du liksom kommunikatör. Så vilka historier måste vi berätta? Så vi har liksom en liten chok här om kommunikations... För det är en viktig... Många ställer sig den här frågan. Jag tycker att upplevelsen är att vi har gått från det här larmet till de här positiva rörelsen. Det finns möjligheter. Mm. Vi ska inte skrämma människor så de blir stela av skräck. Och nudging är ju ett sätt att putta människor i rätt riktning.
Mm.
Paris, hela frivilligavtalet egentligen.
Ja.
Är det liksom, gör man mer rätt sak nu, tycker du? Eller?
Tycker jag.
Och varför? Är det det här att vi låser upp skräcken så att man verkligen vill göra?
Ja, men jag tror att man har gått i väggen. Alltså Köpenhamnskollapsen, som man kallar det för, klimatförhandlingen i Köpenhamn, den byggde ju på en bördfördelningsfilosofi.
Mm.
Vem ska ta skiten?
Mm.
Vi ska dela lidande. Stänga in folk och säga, vem ska ta smärtan? Det gick ju inte, ingen ville ta skiten helt enkelt.
Och men den... skiten var ju finansiering. Det var ju det som var skiten
även, egentligen. Alltså, så tog jag på mig en procentsats, vi ska göra 20%.
Mm.
Så tolkar finansdepartementet det som en miljardkostnad. Alla utsläppsminskningar var ju kostnader.
Ja, det var ju där.
I ländernas kalkyler. Va?
Mm.
Så då blir det, jag kan säga att klimatförhandlingen var att dela på en guldklimp.
Ja,
va?
Absolut.
Dela guldet rättvist. Det går ju inte. Så den logiken gick i väggen. Och sen kom ju New Climate Economy, intäktsmöjligheterna, affärsidéerna, konkurrenskraften. Och det är det som präglade Paris. Det var att man säger att jag springer före frivilligt. Va?
Mm.
Tyskland gör energivände, både kärnkraft och klimatpolitik, för att de njuter av det. Tyska affärsidé, grön industriell revolution. Så att det är en helt ny hjärna som snurrar nu i klimatpolitiken än den gamla hjärnan som bara snackar om kostnader.
Mm. Och du har ju använt ett begrepp, privatmoralism. Känner du igen att du har använt det?
Fast
du är inte så förtjust i det.
Nej.
Nej. Vad är det för det kopplat till det gamla? Eller är det...
Nej, men jag tycker att man gör en björntjänst. Alltså, det finns det här, man ska liksom, du ska ändra dig, va? Mm. Och man säger du bör ändra livsstil. Uppmanande. Mm. Och då blir ju människor lite rädda. Jaha, måste jag ändra mig? Det låter som att det ska bli värre. Ska jag ta på mig en börda för världens skull? Du drar igång den här kostnadskalkylen i skallen på dig.
Som man gjorde i Köpenhamn.
Ja, lite moralkaka över det. Mm. Kontra att jag säger att det liv du kommer att se framför dig som är fossilfritt är ju sannolikt mer njutbart än det du lever idag. Varför då prata om att du måste, alltså den här kravmaskinen triggar igång en berättelse om uppoffring, lidande. Jag skulle egentligen vilja gå loss och använda olja. Det vore roligare, men jag får inte. Så det är ju barnen fostrar man säger, du måste äta glass, va? Då säger man, nej, jag tror inte jag suger på glass längre när du säger så. Alltså. Mm. Nu börjar du säga att jag måste äta glass. Jag tycker om glass, men när du säger på det sättet så blir jag lite provocerad. Och...
Det är det du menar med privatmoralism?
Ja, det är det ena. Och det andra är att man inte ska lägga ansvaret i knät på människorna. Utan klimatfrågan är så stor fråga att det måste bli politiska reformer.
Mm. Man kan lägga... Men måste man inte ta något ansvar då?
Absolut, och det gör ju folk. Men återigen, jag tror med att bygga på att få kontakt med den goda energin i din personlighet. Att inte det här nyårslöftet att jag borde vara bättre människa. För det bottnar inte, det håller några veckor, va? Men när du känner att liksom... Det känns faktiskt otroligt skönt att cykla till jobbet.
Ja, du skulle kunna cykla till jobbet. Du skulle kunna lämna bilen hemma.
Tänk vad skönt. Alltså, din kompis cyklar där. Då kanske inte det är klimatfrågan som driver cyklingen. Utan det är att slippa gå på kanske svettig. Sinner inte mer svettig så kanske håller mig fräschare i kroppen. Det är billigare. Så jag tänker att om man angriper klimatfrågan med välfärdsargument. Att det är ett bättre liv vi ska ha. Mm. Då går det mycket, mycket lättare att få människor med sig.
Sett ur det här perspektivet, tycker du vi pratar om rätt saker när vi pratar om klimatfrågan? Pratar vi på rätt sätt? Och med vi menar ju allt från massmedia, företag, föreningar, alla.
Det börjar gå åt rätt håll tycker jag, men fortfarande är det väldigt så att media inte minst gärna rapporterar larm och elände och isbjörnar och issmältning och så. Och den lilla berättelsen måste finnas och underhållas, men den skapar inte handlingskraft just nu. Den kan behövas i USA kanske hos vissa förnekare. Men vi som är relativt har accepterat problemet, vi får inte mer motivation av den berättelsen utan snarare känner att det går åt helvete. Om man där skulle berätta att solcellspriserna sjunker varje dag du vaknar, att Kina nu lägger ner sina 86 kolkraftverk som man tänkte bygga på grund av att förnybar energi är så billigt, att batteripriserna sjunker snabbare än solcellerna, att det ser väldigt lätt ut att bygga om vårt trafiksystem. De berättelserna skapar mycket mer, tror jag då, längtan till att, för helsike, vad väntar vi på?
Men du måste ju ändra hela medialogiken då. För media är ju uppbyggt på larm, på katastrofer, på död. Men när det finns ingenting jag läser, mord, bråd, död, skjuten. Det är ju det som är media. Hur ska vi göra det då?
Ja, det där är ju
ska vi göra det?
Ja, det är problem. Jag blir glad när public service ändå satsade på klotet här, fick dubbeltid. Klotet tycker jag är rätt duktiga på att både berätta allvaret, men också framförallt lösningarna. Så det här är en typisk public service uppgift att ska man få ett samhälle att förändras så måste folket få höra de goda möjligheterna. Och det är inte kanske Expressens löpsedel som går på det spåret, men vi har ju ändå ett public service-system som skulle kunna ta större ansvar.
Mm. Samtidigt som klotet är ju fantastiskt bra, men det är ett nördprogram. Ja, det är du och jag som lyssnar, så är det 2-3 till. Ja, men det är ju fantastiskt bra, otroligt.
Ja. Nu gör vi lite reklam för det.
Men sen sprider vi det vidare, tänker jag.
Alltså. Ja. Och om du fick agera kommunikationsrådgivare...
Vi har gjort om ditt jobb nu.
Ja, jag märker det.
Och för att driva debatten och samtalet åt rätt håll, vad skulle du ge för råd? Och vem är det du ger det rådet till?
Mm. Jag tror Stefan Löfven har ett jätteuppgift. Alltså han och någon skulle kunna ännu tydligare artikulera det goda livet som vi ser framför oss om vi ställer om. Mm. Och göra det här till en välfärdsberättelse. Jag tycker så fort man gör klimatfrågan till en miljöfråga så dör den. Utan det här är sån stor fråga att den har mycket mer med hela samhällsutvecklingen att göra. Mm. Och därför är jag så glad över den här nördiga gruppen då, Agenda 2030- och de 17 millenniemålen eller 17 globala målen, de har ju också fattat att man måste lösa flera problem på en gång. Mm. Alltså synergieffekterna är själva affärsidén. Så fort man tänker stuprör så är det rött kryss. Och det gäller ju, det är därför kommunerna är så alerta. Kommunerna, alltså borgmästarna, de älskar jag. För de är så kaxiga. Freiburg, Seattle, Köpenhamn, Malmö, Bogotá. Det är ju inga klimatkommuner. Utan det är bara schyssta städer, kommuner som vill skapa attraktiva boende. Mindre buller, mindre luftföroreningar, en tryggare stad, mer för barnen, mer grönt område, mer kollektivtrafik. Men allt det där är en enormt effektiv klimatpolitik. Men det säljs ju inte in som klimatpolitik, utan som en modern stad. Så att borgmästarna är ju synergiexperter. Och det är intressant att klimatfrågan, alltså lusten att förändra samhället, är mycket radikalare ju närmare marken du kommer än du kommer upp i hierarkin. Så företagen och kommunerna, upplever jag, är nu på gång att se att det här är ju faktiskt jättebra för kommunens visioner och arbete och företagens kommunarbete. Där man kan se affärsidéer, man kan se effektivisering, man kan se massa bieffekter av det som idag kanske är klimatpolitik.
Och vad man har lyckats med i 2030-agendan är ju att få ihop sociala aspekter och miljöaspekter till en egentligen kvalitet istället. Ja. Till en livskvalitet eller liknande istället. Ja. Men jag måste också vara lite gnällig, för att när man pratar om den här miljö- och hållbarhetsrörelsen, vi blir optimister och vi ska bli kommunikationskonsulter. Vi kan inte säga så här är det längre och det ska nudgas och det ska gullas. Ja. Jag tycker också risken är att vi faktiskt inte håller realitet i debatten. Mm. Den här sense of urgency, att verkligen vi har faktiskt väldigt, väldigt bråttom. Jag gillar ju när Mikael Karlsson är oerhört gnällig. Han är ju ett proffs på gnälla. Och han gör det så otroligt bra. Ja. Finns det inte risk att vi bara jamsar? Att vi liksom istället för att driva beslutsfattarna mot ett ställe dit vi vet vi måste, så har vi blivit lätt liksom köpta och bara sitter här och gullar istället. Mm. Känner du inte lite såld ibland liksom, i det där?
Nej, jag tänker att man är narkosläkare helt enkelt.
Ja, du, nu bytte du jobb igen. Okay. Ja. Varför är du
narkos? Det är balans. Alltså, du måste tänka så här. Hur agerar jag så att människor förändrar sig?
Nej, så att människor sövs.
Nej,
det är gjort
narkosläkare kanske är då fel. Men alltså, jag menar, du måste, patienten ska ju överleva också. Alltså, du måste balansera dosen, tänker jag.
Ja, det är så jag tänker.
Och så här, och då, alltså, du måste ju larma lagom mycket. Ja. Man tänker att ja, men larm, återigen, om du nu får en kvart i Aktuellt, vad säger du då? Ja, jag tror att om jag säger, det är åt helvete med det, det går dåligt med det, det går dåligt med det, får bara... tanken är borta. Men säger ju att det paradoxala är att det finns så mycket lätta lösningar. Vi skulle kunna göra så mycket bättre värld om vi bara gjorde det och det och det och det. Varför gör vi inte allt som ligger dukat på bordet? Hur kan det komma sig att vi skapar en värld där vi har fattigdom, där vi har hunger, där vi har klimatförändringar, där vi kan lösa de problemen ganska enkelt?
Men du förutsätter, jag måste bara förlägga din narkosläge. Först tror jag förstod jag inte riktigt narkosläge.
Nej, men det var balanserat
dosen. Men jag går tillbaka och säger, här står vi i rapport, jag har en politisk beslutsfattare framför mig. Den personen har makt och beslutskraft. Har möjlighet att verkligen ta besluten.
Ja.
Är det inte superrelevant att säga till den så här, det här och det här och det här är ett dilemma. Gör någonting åt det. För nu talar du ju om folket kontra de som faktiskt har beslutsmakt. Ja. Så jag köper helt och hållet dig med allmänheten. Ja. Jag håller dock inte med om att alla har sitt eget ansvar, så att det måste man ju, alla måste göra någonting.
Absolut.
Eller man kan göra i sin
egen
sfär påverkan. Men det är en helt annan sak när du pratar med politiker.
Mm.
Och jag tycker ju att politikerna jamsar. Mm. Det är där vi har jamset. Mm. Därför att de tar inte de här problemen på allvar. Politiker eller stora beslutsfattare, kan ju vara företag. Där man egentligen behöver säga, ta ditt förbannade ansvar och gör någonting åt det.
Mm.
Ska vi verkligen gulla med dem också?
Nej, inte
blir det inte för mycket gullande?
Nej, i vissa fall, jag tycker att man ska vara jättetydlig. Men man måste ju fundera på varför politiker inte levererar det som de vet att de ska göra.
Ja, varför gör de inte det?
De har för lite opinion som stöder dem.
Ja, du tänker så,
För att de vet precis vad balansakten, de är också narkosläkare.
Alla politiker.
Ja, alla är
narkosläkare.
Nej, men alla balanserar.
Ja.
Alltså, och då tänker jag så här, jag har träffat så många politiker. Och de sitter mellan skål och vägg och säger så här, jag håller helt med dig.
Mm.
Vi är helt överens.
Mm.
Skatteväxlingen där, kilometerskatten där, kanske det är tunga styrmedel, va? Men fattar du, om jag går ut med det, vad händer då? Blir jag omvald?
Men
vilken makt får jag då?
Ja, men har vi inte hamnat på pudens kärna då? Har vi inte fel sorts politiker? För politiker måste ju våga ta beslut som är relevanta för samhället. Och när en politiker blir marknadskraft, jag vill bara sitta kvar, då har vi fel politisk debatt eller fel politiskt system.
Ja, men jag menar på att politiker är att vara ledare. Ledarskap. Och ledarskapet gör ju att den kan berätta den här berättelsen så attraktivt och så tydligt så att publiken och församlingen eller allmänheten säger, ja men nu fattar jag, jag är med. Men om du bara säger, inför en sån skatt och du inte har berättat nyttan, tanken, alltså du gör ju självmål.
Så du gör egentligen politikernas jobb?
För jag försöker, de ja det gör jag med rörelsen, så tänkte vi hela tiden med rörelsen, hur ska vi så här markbereda så att politiken blir njutbar? Hur ska vi paketera och kommunicera så? Allt ifrån cykelboom till elbilschock. Och vi hade massa olika retoriska bilder. Så att det blir applåder i byarna när ministern säger exceliva. Mm. Men om folk inte förstår att den här förslaget som kommer kommer att skapa ett bättre liv, då röstar man bort den personen.
Och vad du egentligen säger, du att politiker har slutat ha visioner.
Ja,
har
de måste samla en berättelse. Ju svårare, alltså ju mer tuffa åtgärder vi ska genomföra, ju mer duktig måste du vara på att säga, berätta en berättelse om vad vi gjort tidigare. Kommer ni ihåg oljekrisen 72? Mm, mm. Hur rädda var ni då? Mm. Värmesektorn är 86% fri. Eller skattereform 91 med Carlsson Westerberg. Vi har teknikupphandling med Nutek. Vi har Göran Perssons folkhem. Därför har vi nästan fossilfritt värme. Grattis, vad duktiga ni är. Och säger folk, jäklar du, jag glömde bort det där. Vi är på trappa 3. Det är transporten som gäller. Ja, och nu är det bara 3 grejer vi ska göra. Vi ska ha fossilfritt, vi ska ha biodiesel i dieselbilarna, vi ska ha elbilar. Känns det hotande? Nej, jag röstar på dig. Du verkar vara en kille som vi kan tro på. Den här berättelsen måste hela tiden finnas, annars får du andra partier som gör populism och vinner makten.
Och just nu är vi ju där.
Nu är vi där.
Nu är vi där.
Så att du måste ju berätta att du har en story som gör livet bättre.
Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Om vi tittar lite närmare på Fossilfritt Sverige, så den började ju som plattform för engagemanget inför klimatförhandlingarna i Paris, förstår du rätt. Och det finns en lista på 170 aktörer från näringsliv, kommun, region och organisation. Mm. Lite oklart vad den listan, vad den säger egentligen. Mm. Men sedan 1 september då, 2016, så har du rollen som samordnare för det här initiativet. Mm. Och innan vi går in på själva plattformen, så undrar jag, tror du fullt ut på ett fossilfritt samhälle? När ser du att det kan hända?
Mm. Ja, jag är väldigt övertygad om fossilfritt samhälle. Det ser inte speciellt svårt ut faktiskt.
Det känns ju oöverstigligt.
Ja, fast återigen.
Från min
ja, men alltså, elen, värmen va?
Kolla, nu ska jag berätta en sån här historia. Det är, så vi ska hänga på.
Det är redan klart.
På narkosläger kommer du sätta in dosen.
Ja, nu ska vi bli positiva.
Och transporterna ser ganska lätt ut va? Vi kommer elektrifiera bilarna, vi kommer
Ser det verkligen lätt ut?
Ja,
det gör det. Går så långt att säga.
Ja, alltså jag tror att den billigaste bilen som vi köper spontant, de bilar som vi nu eventuellt behöver äga, 2023-2022 är billigaste än elbilen då. Batteripriserna sjunker ju snabbare än solcellerna just nu. Och Volkswagen Gate gör ju att Volkswagen byter affärsidé. Kina har ju av luftvårdsskäl satsat enormt. De köper ju halva elbilsvolymen i världen just nu. Så att egentligen är det ju hälsopolitiken och ren luft som driver klimatpolitiken. Och det gör att det återigen blir win-win mellan den närliggande nyttan och den långsiktiga nyttan. Så att fossilfritt tror jag absolut på. Och vi har så mycket energi. Vi har ju sol, alltså 10 000 med energienheter. Pumpas in på klotet varje dag än vi behöver använda. Vindkraften utöver det. Vågkraft, biobränsle. Vi badar energi.
Men om vi problematiserar fossilt som inte bara energi, utan vi även problematiserar det som råvara.
Ja.
Och så kopplar vi det till konsumtion.
Ja.
Och så vet vi att du och jag att olja är råvara i många kemikalier. Och kemikalier är avgörande för det mesta vi håller på med. Det kan ju bara vara kläder eller det kan vara plastprylar. Kan vi få fossilfria då också? Eller ska vi göra det här? Vi sappar allt som är liksom, producerat utanför svenska gränser.
Nej, det ska vi inte göra.
Nej. Så kommer vi få fossilfria då också?
Ja, det skulle jag tänka mig. Alltså, man får ju återigen ta en bit i taget.
Att
man
liksom... Men den biten pratar du inte om alls.
Nej, och det är också det andra där svenska kanske syndromet ibland. Man tänker så här, jag vet inte om du kommer ihåg Lorry i det här programmet. Han från Sumpan som kom in.
Ja.
Han hade ju en karta på allting.
Tänkte inte på det.
Ja. Ja. Och vi är lite sådana här, så här, men Svante, hur tänker du lösa det där 2045?
Ja.
Och säger så här, har ingen aning om det. Men vad spelar för roll? Jag vet vad vi ska göra nu, två steg framåt. Ja. För vi kommer att ha en helt annan situation att prata om vi träffas här igen 2030. Va? Så att problemet för oss är att vi...
Nu sappade han mitt problem, märkte du det?
Jag vill tillbaka till att man måste inte ha försvar på varenda liten pusselbit där framme för att ta stora kliv nu. Och där är typiskt svenskt, tänker jag. Tyskarna säger, ska vi slå ihop Östtyskland med Västtyskland? Ja, gör vi. Vad är kalkylen? Hur ska det gå till? Jag har ingen kalkyl. Vi gör det bara. Det är ett politiskt projekt. Vi ska bara slå ihop det. Det är ledarskap. Tysklands energivände. 17 reaktorer bort. Minskade utsläpp av koldioxid. Folk, svenskarna frågar, hur ser kartan ut? Hur fixar den här? Tyskarna bara skrattar. Vi har ingen karta. Vi löser problemet. Vi är Tyskland. Vi ingenjörer. Det var så enormt självförtroende.
Ja. Vet du, jag tror inte att de löste problemet. Jag tror att de sa så här, vad ska vi sälja i framtiden? Vi ska sälja miljömedvetande. Vi ska sälja miljöteknik. Och hur ska vi göra det? Jo, jag som politiker tänker skruva mina företag in i att utvecklas snabbare än resten av Europa. Och så sitter vi svenskar och säger, oj, vad gör de? Gud, vad jobbigt. Och de är bäst, liksom. De blir bäst därför att man utmanar dem. Där vågar de ju utmana företagen på riktigt.
Precis.
Så det var ju det som var kartan. Det är ju ren kortsiktig konkurrensfördel.
Absolut.
Så att,
men poängen är att de har inte har svar när tyska, alltså energikommissionen i Sverige åkte ju ner och snackade med dem. Och de var ju chockade när de fick höra då, men hur löser ni balanskraften då när allt är förnybart 2040? Då sitter ju tyskarna så här, det vet vi ju inte, men det löser vi när
det kommer
vi
lösa
dit.
Då. Men jag ska gå tillbaka till min då väldigt svenska, lite gnälliga fråga kring olja som råvara. Ja. Orsaken varför jag tar upp den, det är väl kanske inte för att jag inte tror att den är lösbar, men det är för att den inte omtalas. Mm. Och i klimatfrågan så har vi en hög svensk svansföring, när vi säger vi har löst klimatfrågan, vi har inte så stort avtryck, det ser ganska bra ut för sig. Och då räknar vi inte den svenska konsumtionen som är enorm. Där är ju våran skuld, och nu hard fact skuld egentligen mot utvecklingsvärlden. Och den adresserar vi inte politiskt och inte, och jag vet varför man inte gör det, för att det är svårt att kalkylera eller kalkyler måste lägga på respektive land. Men när vi inte ens liksom, i debatt pratar om det, och det är ju faktiskt precis vad den där lilla individen, jag och du, kan göra. Så att vi tar ju också bort någonting som många kan engagera sig i. Och så fokuserar vi på cykeln och bilen istället, för det är vårt mantra just nu. Så jag säger inte att det är omöjligt, men jag säger, har vi inte tappat bort en bit som borde vara med? Som gemene man sitter och tänker, varför pratar inte politikerna om konsumtion? Klimatavtrycket och mina nya möbler och mitt nya kök? Nej, det pratar vi inte om. Nej, det är bara transporten och köket i mitt hem. Det pratar vi om. Det är ju liksom... Det är inte logiskt. Och då har ingen inte historien ihop.
Vad säger narkosläkaren om det?
Nej, jag håller med om det. Och då kan man jag pratar faktiskt om det och pratar om att, liksom att ja, men nya kök kanske är inte den intressantaste frågan just nu, utan det kanske är, enligt statusligan då, så är ju faktiskt solcellerna mer status än nya kök. Ekokonsumtionen ökar enormt för att folk tar samhällsansvar och tänker att det här är bättre för naturen, miljön och hälsan. Så att jag tycker att man kan se den typen av resonemang. Men det, problemet är om man rabblar på med för mycket saker som människan ska göra.
Så den platsar inte på listan därför?
Nej, man måste återigen, jag brukar ha en sån här fjällvandringsmetafor. Va? Ta en stuga i taget. För att du förändras när du går. Va? Det är min erfarenhet. Alltså, jag tänker stuga 5 där framme, det är flyget. Va? Hur ska du lösa flyget, Svante? Jag vet inte riktigt. Det är en ganska svår fråga. Då tar vi inte den nu. Utan det som ligger framför oss nu, det är, får vi fossilfritt transportsystem, så har vi så enormt stor effekt. När vi kommer till stugan, då tar vi nästa, va? Så att man kan inte skapa allt.
Jag håller med om det, man kan inte skapa allt, Svante, men du är inte ensam i fjällen. Vi är en massa människor som går från olika delar av fjällen. Och vissa börjar liksom med, alltså, så jag menar, det är ju, den här agendan måste ju vara bred nog för att var och en ska kunna säga, okej, du pratar om fem saker, den där en saken, den är min. Den är min. Men om du inte ens tar med dem, utan det är Svantes agenda som är ute och går, då blir det ju helt irrelevant för mig.
Precis.
Så jag måste nog påpeka att det är en helt gäng i fjällen.
Ja. Och då brukar jag fråga, vad är din väg?
Ja, och då är problemet att konsumtionen är inte med i din väg. Och du ska nu liksom, det är den där.
Ja. Men återigen, om jag börjar säga vilken väg som gäller, då moraliserar jag vad du ska göra. Men om man säger så här, jag vill göra klimatåtgärder, säger du. Fine, säger jag. Vad är du för person?
Ja, men det köper jag.
Hur ska du börja? Men, för jag börjar då säga, basunera ut att det är det här du ska göra.
Nej, men det behöver du inte göra.
Nej, men då är det konsumtionen däremot, kanske som du basunerar ut, så det kanske inte är just den grejen man ska börja med.
Ja, samtidigt som jag tänker, när man nu på riksnivå, Fossilfritt Sverige, talar om det här är de tre sakerna vi ska satsa på, så sitter jag och läser listan och tänker, oj vänta, det här är faktiskt ett väldigt stort område som saknas, som väldigt, väldigt många ändå är berörda av. Vi har hela hela handelssystemet som är berörda av det. Ja, de är ju också beroende av transporter, absolut, men vi måste titta på en annan sorts konsumtion. Du, om ditt budskap går ut till IKEA idag så säger de, bra, vi ska fixa vår logistik. Ja, det är de jättebra på redan. Deras stora elefant i, men en stor elefant i deras rum är liksom konsumtionsmönster också. Så jag är inte ute efter att vi ska överbelasta, men jag är ute efter att vi måste ta fram de relevanta också. Och idag i politisk sfär så är inte konsumtionen med. Och det gör folk förvirrade. För att alla förstår logiskt att, och är du inte logisk historia, då tar du, då hugger du inte mig heller.
Nej, men jag håller med. Alltså, jag tycker nog att palmoljan tjatar ju om till förbannelse. Mm. Och det är ju en väldigt allvarlig konsumentprodukt som påverkar regnskogsskövlingen. Där finns i trafiken, där finns i livsmedel. Men det jag är ute efter att också från miljörörelsens perspektiv så väljer man ju att man kan inte ha för många frågor igång samtidigt. För folk nappar inte då. Utan då kampanjar man ju på en grej så att den lyfter, så att folk fattar den produkten. Och när man gör den handlingen så går man vidare till nästa handling. Så att ekokonsumtionen är ju det som man nu har boostat länge. Och jag menar på att jag tror att värderingen kommer efter handlingen, inte före handlingen. Man köper elbilen före värderingen, man köper solcellerna före värderingen, man köper eko före du ändrar värderingar. Så att de här livstidsvärderingar och värderingsförändringarna, de är en följd av din konsumtion. Det är min hypotes, och det är inte bara min.
Det är många som hypotes, att vi belägger efteråt istället.
Så att då är man inne på att, kan jag få en kampanj runt den här produkten, då får jag en väldigt stor aktivitet där människor faktiskt gör skillnad. Och sen är den avbockad. Sen tar man nästa produkt. Men börjar nämna för många aktiviteter som man kan göra, då är risken att man inte får napp någonstans.
Ja, men jag köper förenklingen, absolut. Ja. Men sen är ju frågan om du är miljörörelsen nu. Därför att miljörörelsen kan göra en taktisk.
Men det är ju samma, alltså alla har ju lite samma uppgift nu, att berätta en berättelse där människor engagerar sig och gör saker.
Har jag också den uppgiften då?
Ja, det tror jag.
Förlåt, nu är jag så distraherad också. Och då måste jag ändå flika in någonting. Det är ju roligt att du och jag berättar historien om ekohandel som egentligen sticker iväg. Och nu har äntligen folk börjat röra på sig från en väldigt låg nivå. Ja. Den största produkten är fortfarande kryddan. Ja. Och de som har stuckit iväg mest, det är Systembolaget med vin och sprit. Det är
jättebra.
Ja, men det är väl inte hälsoskäl då? Alltså vi ska inte berätta din historia.
Det som händer är ju att du får så många människor som blir bärare av ett annat samhällsmodell.
Ja. Det var bara en liten detalj. Jag kunde inte låta bli.
Vi håller det här tillbaka. I det här jobbet.
Exakt. Ingen annan hör det här samtalet.
Ingen annan får höra det här.
Nu ska jag faktiskt vara fokuserad och säga, fossilfritt Sverige tror du på, det har vi konstaterat. I er beskrivning står det att du ska initiera och främja samverkan med aktörer, inklusive kring dialog kring visioner och nollutsläpp. Du ska bistå vid möten mellan aktörer och regeringen. Översiktligt sammanställa och beskriva aktörernas klimatarbete och identifiera goda exempel. Och du ska synliggöra, främja och kommunicera aktörernas arbete nationellt.
Tuff arbetsbeskrivning.
Ja, det är fyra ganska bulkiga uppgifter. Och du har en tidsbegränsad period. Du har 2 år och 3 månader på dig, för du ska vara färdig 2018. Va? Ja, december 2018 så är du färdig. Check. Är det här du eller är du en grupp?
Nu är vi 3 plus mig, sannolikt idag, kanske i bästa fall. Och det är en kommunikatör, det är en projektledare, NAV kan man säga, och en projektledare utöver mig. Och det här är ju som, det är ju så hur mycket som helst man kan göra. Det här är ju ett gigantiskt jobb. Så jag tänker, vad kan jag göra för skillnad i det här sammanhanget? Och då har jag kokat ner det till tre strategier. Mm. Och en är ju storytellingen. Att berätta den goda berättelsen, att det sprider sig. För det är, ja, jag har sagt det tidigare. Det där är grunden för att politiken ska bli radikal. Det är att människorna tar emot det med viss glädje, att det blir förändring. Det andra är ju hinderröjningen. Att springa mellan näringslivet och kommunerna och regeringen. Och se vilka hinder. För återigen, min bild är alltså att det är väldigt stort engagemang i företaget och i kommunen att vilja gå fortare fram. Men det finns ganska mycket snubbeltrådar. Mm. Och de vill jag identifiera och kommunicera och kanske också lösa upp. Så det är en slags mäklarroll mellan regeringskansliet och olika intressen. Och det tredje är ju egentligen utmaningarna. Det är hur man får det här gänget att börja dansa mer aktivt själva. Och då leker jag nu med 12 utmaningar. Alltifrån vilka köper bara fossilfria transporter. Vilka kör bara kanske vegetariska konferensupphandlingar. Vilka kör solceller på taket. Alltså kommunicerbara aktiviteter som stärker internt och externt. Och sen levererar de alla mål. Och de ska också leverera när de är fossilfria. Så vi får fram den här kören av forerunners som ändå säger att vi tror på det här. Vi går fortare fram. Vi stöttar det här projektet. Och vi levererar själv åtgärder. Så de tre.
Mm. Vem rapporterar du till?
Rapportering är ju från att jag gör årliga rapporteringar till Miljödepartementet som är de som då tillsatte utredningen.
Och det här, den här agendan som du beskriver nu, har du fått forma ganska? Du började med att säga att det här var en frihet som jag inte kunde motstå.
Ja.
Så du har egentligen haft så här, från det att du tillsattes nu, har du liksom, vad ska jag hitta på?
Ja,
du har fått göra en hittipålåda.
Ja, men det är så mycket som ska göras där. Man måste hitta några strategier som funkar. Och sen har jag ju klart stämt av det. Och, vad tror ni om det här upplägget?
Mm.
Och det får jag accept för att det är
så. Och vem stämmer av det med?
Ja, då är det ju en kontaktperson egentligen som formellt finns på Miljödepartementet. Mm. Sen pratar jag med olika ministrar och är ganska transparent i hur jag tänker och jobbar också mot de här 220 som nu är med i Fossilfritt Sverige. Vad tror ni om det arbetssättet? Är det någonting som ni tycker verkar spännande? Mm.
Det där är intressant. Om vi dyker ner lite i det uppdraget, om man tittar på vilka är aktörerna, alltså finns det en målgrupp, tydlig målgrupp? Får jag testa lite olika målgrupper? Om jag är ett medelstort industriföretag i Småland, hur kommer jag märka det här du sysslar med då?
Ja, frågan är varför ska du gå med i frågan. Alltså, varför ska jag gå med i det här nätverket, tycker jag man ska ställa sig då. Och då säger jag att ja, men du får ett antal seminarier, du får kontakt med politiker, du kan påverka dina problem som du har som företagare, kan du artikulera och kanske också få ett bättre lyssnande på. Jag kan hjälpa till att underlätta de hinder som du har och du kan sprida dina goda berättelser om dina goda handlingar så att ditt företag också får ett bättre renommé utifrån de bra grejer ni gör.
Mm, så det är skälet till varför jag ska gå med om jag är ett mellanstort industriföretag.
Ja.
Om jag är forskare då?
Ja, forskare är ju... Då är kanske man funderar på vad är nyttan där. Då tänker jag då kanske man vill visa att man stöttar det här nationella projektet. Att bli, egentligen ligger det bakom då att bli världens första fossilfria välfärdsnation. Sen kanske jag skulle säga att då kan man ju bidra med sin kunskap. Man kanske forskar på någonting som har bäring på den här företagens verksamhet. Man kanske kan påverka sin egen forskning utifrån det man hör i det här samtalet på de här konferenserna, på de här workshopsen som man kan vara med på. Mm. Men det är inte lika lätt att motivera kanske forskarna som företaget.
Om jag är del av CSR-världen, du är ju hos CSR-podden nu och jag vet rätt mycket om hållbarhet redan. Mm. Hur påverkas jag då?
Återigen, det är ju en plattform som man kan liksom utnyttja på olika sätt. Och eftersom jag jobbar mycket med Agenda 2030-perspektiv, att inte jobba med klimatfrågan isolerat utan tänka i andra vägar in, så blir det ett enormt lärande i den här gruppen. Så att det blir en tvärsektoriell liksom lärprocess. Och vi tillsätter ju också temagrupper där man kommer från olika perspektiv. Så att, jag tror nyttan är att man kan visa på väldigt olika sätt att ta sig fram och kanske också... Framförallt hitta med synergieffekterna, hur man kan liksom dela på notan på ett bättre sätt när man ska exempelvis bli fossilfri.
Mm. Lundin Oil?
Ja, de har ju en ganska ohållbar affärsidé på sikt. Och det är som Saudiarabien, alltså, de måste ju väl fundera på hur ska jag placera mina nya investeringar så att jag blir ett företag även efter 2040 och 2050. Mm. Och det är intressant som parentes, så stod idag faktiskt att Saudiarabien investerar ju enormt mycket förnybar energi just nu.
Sen en uppgift också i din roll är att du ska bistå vid möten med regeringen. Vilket är ditt drömmöte som du skulle vilja arrangera?
Jag har haft några sådana där...
Du har redan haft dem, vet du?
Ja, men några stycken. Alltså, det är lite här då att försöka lösa. Och nu är det ju en jätteintressant fråga hur man ska få in biodiesel och biobensin utan att öka konsumtionen av palmolja och restprodukter av palmoljan. Mm. Och det här är ju enormt svårt att få in investeringar i Sverige som bioraffinaderier istället. Och då brukar jag samla, jag har gjort några gånger nu, samla typ lantmännen, skogsnäringen och andra och höra deras vilja och deras problem och diskutera med tjänstemän hur man kan formulera ett förslag så man får det här bästa av två världar kan man säga.
Så det är problemfokuserade samtal?
Ja, det är
alltså att man samlas kring en utmaning?
Ja, ofta är det ju väldigt mycket regler och jäveln sitter i detaljerna. Va? Hur ska man lägga ett lagförslag så att det verkligen blir som man har tänkt?
Ja. Du ska ju också sammanställa hur man arbetar och du ska berätta om det. Hur har du tänkt dig att det ska gå till?
Ja, där vet jag inte om man ska lägga så mycket krut på det. Utan jag kommer ju att rapportera hur jag har jobbat och vilka möten jag har haft och så. Men det här är ju inte någon... Det är inte produkten som är intressant, utan det är processen. Mm. Så att det här är ju inte något utredning.
Det är inte slutrapporten
Nej,
som är intressant.
Nej, det kommer inte vara en kioskvältare.
Nej, okej.
Okay. Utan det intressanta är ju vilka processer har startat. Så,
Så om jag och vi nu hör en lyssnare och säger så här, oh, det här låter otroligt spännande. Mm. Jag tillhör någon av de här grupperna, framförallt Lundin Oil. Vi tror att vi har många lyssnare där nu. Eller någon från CSR-världen, Motalod. Ja. Då är alltså, man ska skriva upp sig i nätverket. Då kan man vara del. Och det ska vara ett öppet nätverk så alla som vill får komma in. Mm. Har jag
har en liten gräns att de måste rapportera att man har ett klimatmål.
Ja.
De måste ha koll på klimatutsläppen.
Ja.
Och de bör skriva när de ungefär tror att de ska vara fossilfria.
Så Åsa Stenborg som har ett SL-kort.
Ja.
Jag skulle kunna skriva upp.
Jag tror det.
Firmans SL-kort. Jag har
bilar också.
Ja, men det gör jag ju privat. Ja. I mitt jobb. Ja. Alltså, min firma har ett SL-kort.
Nej, men det är inte jättehöga trösklar. Men det är någon slags liksom, ordning och reda får det vara. Och ambitionsviljan måste finnas. Mm. Men sen är inte det här ett elitprojekt utan detta är ju tvärtom ett väldigt stort projekt med många aktörer ska vara med. Mm. För det är många utsläpp som ska bort.
Och är det då alla verkligen välkomna liksom?
Ja.
Och hur
om man nu kan leverera de här baskraven.
Ja, men vi säger att vi kan leverera baskraven. Ja. Och här är vi lite dilemma för att de som borde vara med, det är de som inte brukar vara med. Eller förstår du vad jag menar? Mm. Alltså de som redan är med. Vi har Haga-initiativet. De har visat upp allt. De är grymt bra. Ingen jäkel kommer utmana dem för de är så himla bra.
Ja.
Så att, men det är ju de som inte är med där som borde vara med. Mm.
Men de är med här också.
De kommer med där också.
Ja, de är Stora Enso med, SSAB med, ABB med, Volvo med, Scania med.
Mm. Och vad är målet?
Fossilfrihet.
Total fossilfrihet. Ja. Och vad kommer du hinna leverera på 2 år? Om vi inte det, för vi pratar ju mycket om metoderna nu. Vi pratar väldigt mycket om metoderna. Mm. Och vi ska ha tillit till processen. Mm. Jag känner igen mig. Mm. Men vad är effekten?
Ja, effekten är
jag vill ha kilo...
Ja, jag har inte satt upp alla mål än. Men jag tänker just... Jag håller på att initiera att få igång branschvisa färdplaner.
Mm.
För järnkontoret, för LRF, för sjöfarten. Att de alla själva kommer igång och målar den här fossilfria framtiden. Så att de blir ägare av att det faktiskt är möjligt. Och de har rätt mycket framme redan.
De har väldigt mycket framme redan.
Och då är frågan, hur implementerar man det då? Den här visionen tror vi på, men blir det av spontant? Nej, Vad behövs då för styrmedel? Vad behövs det för regelverk? Hur ska den här visionen bli verklighet? Så att, återigen, vi är ju rätt långt framme i Sverige. Så vi har mycket implementerings... arbete. Hur får man till ett genomförande som folk accepterar? Och vilka flygskatter tycker folk är mysiga och vilka kilometerskatter är okej för att få det här snurra? Så det är rätt mycket den fasen. Men jag vill få igång typ kanske 10 sådana här branschvisa visionsbilder och det var att identifiera hindren. Mm. Så att de kan liksom lösa de trösklarna. Plus också åka runt och ha kanske också där cirka 10 lokala konferenser runt Sverige. Så att det inte blir Stockholmscentrerat utan vi har Bengtsfors, vi har andra platser i Sverige där vi också kör de här eventen.
Har inte det hänt förut? Jag frågar, är det inte bara ytterligare en process? Eller?
Jag tycker inte. Jag tror inte att vi har haft... Det jag tänker mig nu om man skulle ha en konferens i Falun så är det ju återigen berättelsen. Alltså folk har, om intervjuar du folk på gator och torg så tror jag inte folk har klart för sig hur det fossilfria samhället kommer att kunna se ut.
Men när du har konferens i Borås, då,
Borås ja.
Ja, vi tar Borås, ja. Vi dyker ner i Borås. Hur ska du få folk att komma? Kommer det gemene man komma eller vilka är mål? Alltså, det låter som du ska göra så mycket på ganska kort tid. För att, jag har jobbat i forum där vi har just jobbat från problembaserad. Det tar lång tid. Du behöver en dynamik mellan aktörerna när du bygger förtroende. På 2 år, alltså, det är en tuff resa. Du har väldigt få resurser och du har liksom alla sektorer. Och det låter
men det är inte jag som gör jobbet.
Nej, men det blir så här, herregud, nu har politikerna
nu har
liksom. Nej, inte du. Men det är så här, blir det ytterligare ett så här skattefinansierat. Ja.
Nej.
Förstår du, har inte du den oron överhuvudtaget? Nej. Du är helt rent framme.
Nej, men jag känner mig väldigt tacksam att Svante inte har den oron.
Nej, men
då här, alltså, det känns som du skulle inte ha jobbet.
Nej, men han känner ju inte att han är sjuk.
Nej, okej. Okay. Han är ju narkosläkare.
Nej, men om man säger så här, det handlar om en samhällsanalys i botten, va? Och jag tänker, vad är problemet just nu? Och problemet är ju mycket att människor inte accepterar den politik som är nödvändig. För att de är rädda för att livet blir sämre om den politiken genomförs. Därför händer inget i EU, händer inget i USA, händer inget i Sverige. Jo, i Sverige händer en del. Men det ska gå mycket fortare. Mm-hmm. Alltså det, återigen, Martin Luther King sa ju, I have a dream. Han sa inte, I have a problem. Mm. Alltså hur ska man få människor att ändra sig? Du måste visionera, du måste visa på hur det kommer att bli. För säger du förändring, då osäkrar folk revolvern. Förändring, det är hotfullt, va? Men om du tänker, så här kommer du att få det. Okej, okay, jag är med. Och människor vet inte hur de kommer att få det. Och därför säger de inte ja till de reformer som är nödvändiga. Så vi måste få en acceptans och en glädje i att nu vill vi ha de här förändringarna för vi fattar att livet blir bättre. Och då måste man berätta det berättelser överallt. Och genom att göra event och konferenser i Borås så blir det ju P4 i Borås, det blir lokalpress i Borås, det blir berättelser i lokaltidningen. Och då måste man ha de goda berättelserna så att kökssamtalet i Boråsregionen förändras. Läser du tidningen idag? Vi kan ju faktiskt göra det här i Borås, eller vi har gjort det här i Borås. Eller, de goda berättelserna sprider sig ju enormt bra om de visar på att det finns ett bättre liv så småningom. Och därför är de här solcellsberättelserna eller elbilsberättelserna eller vad man nu tar upp enormt viktiga. För det är de som skapar modet att säga ja till en tuffare politik.
Vet du, jag har en teori. Jag måste bara testa den här teorin. Det här är ju bara ett samtal mellan oss tre. Det finns inga andra som lyssnar i det här rummet överhuvudtaget. Jag läste ju ditt citat så här tidigare att vad du skulle vilja viska till Stefan Löfven. Mm. Det vill säga att våga, var inte så rädd. Liksom. Det, möjligheten finns. Du vågar ha den här politiken. Mm. Jag tror att din egentliga målgrupp för fossilfri Sverige är politikerna. Jag tror att du är på väg att försöka ge dem råg i ryggen att ta politiska beslut som egentligen bara är helt självklara.
Mm.
Så det ärliga svaret på frågan, vad är din målgrupp? Det är politikerna. Vad säger du om den här hemliga konspirationsteorin?
Vi behöver inte släppa ut
Nej.
Det.
Nej, men jag tror att det där, jag tycker man måste förstå politiker. Alltså jag tycker att vi säger, men gör det där. Ja, men då tror jag inte man varit inne i politiska världen, hur det funkar. För det måste ju vara en politik som är förberedd så att du får legitimitet och du får mer röster och
Absolut.
Mer möjlighet. Och då tänker ju vissa politiker, men den frågan kan inte jag sälja in för folket jublar inte tillräckligt mycket. Mm. EU var ju så, Ingvar Carlsson sa, vi ska in i EU. Folket vill ju inte in i EU. Men han sålde in det på så trovärdigt sätt att folk accepterar den resan.
Precis.
Och det är det ledarskapet som måste till.
Mm.
Men då måste man också berätta ganska ofta och länge innan man får den. För det är folket som styr, va?
Mm, jag är med. Jag är helt med.
Så att jag upplever nog att politikerna är ganska med.
Men samtidigt.
Men människorna har inte fått berättelsen så att de kan stötta.
Och nu ska du förlösa människorna så att politikerna kunna göra det där de sa.
Han är förlossningsläkare också.
Ja, visst.
Men innan när jag frågade dig om du skulle ge kommunikationsråd så ville du ge det till Stefan Löfven.
Mm.
Att han skulle bli med visionär och ge de här goda
Du sitter ju i guldläge för det.
Ja, men jag försöker, jag pratar med massa olika ministrar, men alltså jag har full respekt för politikers arbete och allt det där. Men jag tycker personligen att det finns så mycket mer att berätta som är spännande. Och jag tänker på typ 3 industriprojekt som jag tycker alla borde känna till. Att vi är på väg att skapa världens första fossilfria stålindustri. Enormt intressant. Snacka om föregångsland. Vi är på väg att skapa den första batterifabriken i Sverige som bygger på recirkulation av gamla batterier. Och vi håller på att starta kanske nu en ny bioekonomi där vi har bioraffinaderier runt om i landet. Det här tycker jag folk skulle få höra jätteofta. För att känna en stolthet och känna, men nu händer det faktiskt saker.
Men är det inte precis det som Stefan Löfven borde berätta? Jo. Är det inte den historien han borde berätta?
Jag försöker nu att sälja in det.
Och viskar du det i hans öra?
Jag försöker viska till flera öron.
Du kan ju arrangera möten. Det var ju också en av dina roller.
Så det är kanske det som är drömmötet, att viska det i hans öra lagom mycket.
Ja, det vore kul. Absolut.
Och sen ska jag nog säga, jag tror inte heller att jag har respekt för politiker och jag tror inte att vi har dåliga politiker. Nej. Vi har de politiker som vi har och som vi till del förtjänar. Ja. Och jag tror också att vi måste prata om det politiska systemet för att jag tror att vi har demokrati, det har vi sagt förut, demokrati i kris egentligen. Ja. Det är så att vi har goda människor som inte funkar i systemet också. Mm. Så då har vi ytterligare ett problem vi skulle kunna vara visionära kring. Mm. Men det kan vi strunta i också just idag.
Okej, då har vi kommit fram till december 2018. Ja. Och vad skulle du vilja se när du vänder dig om att titta tillbaka?
Ja, men först vill jag tona ner min egen roll. Jag är katalysator, alltså jag kan påskynda processer. Jag kan inte skapa så mycket själv, utan jag kan liksom göda in en viss marginalnytta, kan man säga, som ekonom man kan lägga till. Men jag har inte makten att göra de stora förändringarna. Men jag skulle drömma om att de processer som vi startar, för att poängen med det vi gör är ju att ett initiativ från mig ska ju skapa många människors arbete. Alltså får jag igång en bransch att måla sin egen framtid, då har jag satt igång många hjärnor som kommer att tänka så här även när jag har slutat. Får jag igång de här 10 eventen och får in lite mer känsloargument och lite mer känsla, inte bara intellekt i den här frågan, då är det många människor som berörs i de regionerna där de här eventen har skapats. Mycket handlingar görs, mycket löften görs. Och sen är det ju den politiska agendan. Då är det väl, det finns det ju ofta en färdplan, vilken politik som ligger och väntar på att bli genomförd. Och de kan ju falla eller inte falla. Vi har kilometerskatten, vi har bonusmalus och vi har olika saker. Och där hoppas väl jag då att man ska kunna hjälpa till att de här viktiga reformerna blir genomförda.
Om vi vänder oss åt andra hållet och tittar på 2019 och 2020, vad ser du fram emot då?
Det är då det börjar hända ännu mer saker, framförallt tänker jag på trafiken eftersom jag har fokus på den. Då ser vi att vi, i min värld så får vi igång ett antal bioraffinaderier som är en viktig del när vi nu har så mycket bensin- och dieselbilar. Vi måste ju snabbt ändra utsläppen och då kan vi inte byta alla bilar så snabbt, utan vi måste ju byta bränsle först. Och sen ser jag elektrifieringen som ett enormt viktigt spår. Och då tror jag att vi kommer att se att vi har folkbilar som är elbilar från Volvo, Toyota, Volkswagen. Och vi kommer att få se, tror jag, system där vi inte äger så mycket bilar i framtiden. Städerna utvecklas på ett annat sätt. Men det jag ser. Och jag hoppas att framtidstron växer. För det är det som är det största hotet just nu.
Och vad gör du då? Vad är din
vad gör jag 2018? Ja, exakt.
Vad
nej,
gör
det är
du
2019-20? Det var det du tänkte. Det vet jag inte. Jag har väl slutat då på det här jobbet. Och,
Men jag har ett val till dig. Ja, okay. Nu ska vi låtsas att vi är i framtiden. För både du och jag lever i framtiden. Ja. Alltså, och det gör vi. Torbjörn, vill du stiga in i framtiden?
Ja, jag sitter här och lyssnar.
Ja, jag gillar ju bilden av en hållbar värld. Så nu ska vi prata om hållbar. Nej, på vägen till. Fokus, Åsa. 2018 kommer du få ett val. Antingen kommer du få bli minister, miljöminister eller infrastrukturminister. Eller så kommer du få bli styrelseförande på Volvo. Mm-hmm. Vilket väljer du?
Mm-hmm. Vilken regering har vi då?
Det var en väldigt logisk fråga. Det har jag inget. Det får du bestämma. Ja. Vi tillsätter dig som minister först. Okay. Och sen får du bestämma. Ja, det är lite riskabelt, det håller jag med om. Men det är en fiktiv fråga. Ja. Det demokratiska systemet har förändrats också. Faktiskt.
Ja, men det är väl lite svårt att säga kanske. Det beror väldigt mycket på förutsättningarna. Jag måste ju snacka med styrelsen på Volvo.
Ja, just det. Höra. Men du är styrelseordförande.
Ja, styrelseordförande. Men ändå, vad finns det i aktieägarna? Vad finns det för... Man kan sitta där ganska maktlös om man inte vet vilka förutsättningar som finns. Jag vet inte.
Det låter som du lutar åt ministerposten där.
Ja, men det beror också på vilken regering. Och, alltså, jag vet inte. Jag just nu upplever jag att jag trivs jättebra i det här jobbet just nu. För jag upplever att det är den kommunikativa delen som är väldigt, väldigt viktig. Och jag kan mycket väl tänka mig att frilansa och opinionsbilda och jobba på det sättet också.
Det är friheten som är attraktionen här.
För det har jobbat ju alltid med glädjen som utgångspunkt, va? Men också nyttan och meningsfullheten. Och det hänger ihop. Så att Vem är jag? Vad är jag roligast och nyttigast i systemet? Jag kan tänka mig att vara minister om det skulle vara någon som skulle vilja ha mig som minister. Men det är inte det där liksom, wow. Utan,
inget av dem var liksom wow?
Nej, det beror på mycket, va?
Ja.
Och det är inte så viktigt egentligen vilket jobb jag har på det sättet. Utan jag känner liksom att det är den här spännande resan vi nu gör ihop som är det som är, triggar mig. Och jag känner en sån lust eller otålighet i att vi kan förändra mycket, mycket, mycket snabbare. Och vad jag då gör bäst nytta 2018-2019, det beror på hur det landskapet ser ut.
Mm. Strålande. Vi är i slutet.
Ja.
Är det något sista ord du vill skicka med på vägen? Någon inspirerande vision?
Han tog ju precis den. Ja, men vad kräver då?
Nej, det har varit kul. Spännande samtal. Nej, men jag tror att det jag landar mycket i, det är den psykologiska förståelsen hur hjärnan och människan funkar. Där ligger en stor hemlighet, tror jag. Och det var det jag själv också har tänkt, att liksom, varför händer det inte det som är självklart? Men folk är inte dumma, det finns ju motiv bakom varför trögheten finns där. Och jag tror mycket att det handlar om att man måste få mer av ledarskap och berätta hur livet kan bli bättre för mänskligheten på jorden. Och den som kan berätta det på ett trovärdigt sätt, den får enorm support. Mycket mer än Trump.
Stålande.
Det heter Folkhemmet, vad heter det? Vad heter det nya hemmet?
Något nytt namn behöver
vi ha. Ja, något nytt namn. Vad ska vi ha för namn?
Jag vet inte, globalt.
Kan vi titta på det nu?
Ja, precis.
Vi behöver det verkligen.
Ja, jag vet.
Jag brukar prata om en hållbar värld. Ja. Bilden av en hållbar värld. Mm. Men det är inte så klatschigt.
Det är inte så klatschigt.
Nej, jag vet. Nej, vi återkommer till det.
Ja. Strålande. Tack så jättemycket för att
du kom. Tack så mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.